Ja, här står jag då på Mörsbacka gård här tillsammans med jordbrukare Fredrik Grönberg. Och vi står här mellan den gamla vitkalkade ladugården och det som tidigare var ett svinhus. Och här finns en massa andra vita och röda byggnader här runt oss. Här, nu finns här inte djur längre, utan här är mest maskinparker och ska bli så här en sedesförråd och så vidare. Och här i bakgrunden så ser jag en åker där det ännu för en vecka sedan växte gräs, och där har man då slagit i hö, och när jag tittar så förbi hörnet här på den här ena byggnaden så ser jag de där äggen som du då pratar om, sådana vita, vad heter det nu, stora, då faktiskt fyrkanter där det då sådana höbalar. Men ja, och när vi kom körande hit till Mörsbacka gård så åkte vi förbi åkrar där det var slagen hö och det doftar riktigt av den här hön. Men det där, ja, Fredrik, i fjol var det kanske inte så bra när det gäller det här höet. Det blev ganska klenkörd och det betydde då att det blev brist på foder till husdjuren. Men hur är det nu i år?
No, i år så är vi helt nöjda. Så här långt det ser bra ut. Alltså en helt, inte extremt bra, men en normal körd ska vi säga. Och kvaliteten kan vi ju inte heller klaga på. Det vädret har varit på vår sida. Det var relativt enkelt att få in bra kvalitet så här långt.
När är det som ni startade den här höbärgningen?
Vi började förra veckan med ett mindre parti och nu har vi kört fullt den här veckan.
Vad skulle du säga om du jämför med andra år? Så hur tidigt är det här?
Så där i medeltal kanske vi en vecka tidigare än normalt. Vi brukar börja den här veckan, så det är ungefär en vecka tidigare än normalt.
Hur vet man när man ska ge sig ut på åkrarna och börja slå gräset och börja hö och så vidare?
No, det är timotej som vi då odlar är främsta sorten i vår fröblandning. Och det är när timotej har kommit ut i ax och före den börjar blomma. Att man följer nu hur växten ser ut och den följer ju då väderleken, hur den utvecklas. Och för en dryg en och en halv vecka sen så börjar det gå i ax. Och sen ser man förstås på väderleken att man optimerar och försöker få det bästa vädret i godo. Men det har varit, som jag sa, ganska enkelt i år.
Ja, det är ju inte direkt regn som ni önskar er då alltså.
Inte under bärgningen, nej, för att det försämrar direkt kvaliteten om det kommer regn på slaget hö.
Du sa att kvaliteten är rätt bra. Vad betyder det? Vad är liksom en bra kvalitetshö?
No, dels så är det ju att det ser bra ut, det ska vara grönt och fint, färgen försvinner om det kommer regn på det, och det andra är då näringsvärde i det, att näringsvärde blir också sämre om det blir att ligga i regn, och det här nu har det ju inte lidit av det, utan det ser riktigt bra ut.
Så nu har vedergudarna varit på er sida, men om man tittar då framåt så hurdant vedar önskar du liksom vidare då som jordbrukare?
Jag önskar nog regn omedelbart efter att vi har den här första körden inför, att det här det är nog torrt. Alltså spannmålen lider nog, börjar lida redan av torkan, och sen då odlar vi det här hö i strävan om att få två kördar, och får vi inte regn nu direkt efter den här första körden så det här timotej återväxten uteblir nog helt och hållet, och det ska komma ganska fort nu efter den här första slotten, så det här vi önskar nog regn genast i början på nästa vecka, där jag hoppas att vi har den här första körden undan.
Så de här åkrarna som vi ser här nu, som Daniel slag i hö, så där börjar det växa upp alltså nytt gräs som sen ska köras i något skede. När är det som det sen köras då?
No, det blir början på augusti. Nu när vi är så pass tidigt nu så nu ska jag tippa på att det börjar på augusti. Förutsatt att det kommer någon regn nu, för att annars är det inte något, det blir brunt och brinner bort.
Men det är ju storsaken då att det förra året blev så pass lite hö alltså.
Ja, för då fick vi ett litet regn på 1 maj och följande regn kom ett litet på midsommarafton. Vi hade 6-7 veckor utan en enda droppe regn, och därför blev det som det blev. Nu hade vi ganska bra med regn i maj. Inte något mycket, men alltså det har räckt för grödorna så här långt. Men att kommer inte nu ganska fort till så då blir det nog en dålig andra körd.
Här är en intressekonflikt mellan semesterfirare och jordbrukare. Vi ska se hur det går. Hur mycket hö är det som ni odlar här på Mörsbacka gård?
Vi odlar knappt 100 hektar. Då för torrhö, cirka 30% av den arealen så tar vi som rent torrhö och går då via torkor. Och det övriga är hösilage som då torkar ett i två dygn på åker och så sätter vi det i plast.
Hur många människor är det som jobbar med att, vad heter det nu, slå hö och packa in i och hela den här processen alltså?
Då för att nu allt ska löpa bra så nu ska vi vara fyra mannen och minimi igår när vi körde in torrhö i torken, så då var vi fem. För att det är många maskiner som ska vara igång till lika för att det ska löpa.
Och igår höll ni på ganska sent, för det är mycket jobb alltså.
Nå, igår blev det ganska sent, ja, men att det här var nog första kvällen egentligen som vi körde riktigt sent, för att det här, som sagt, vädergudarna var på vår sida i år, så vi har nog inte, regnrisken har varit minimal, så vi har nog inte behöva ta nätter till hjälp i år inte.
Varför är det just hö som ni har satsat på här? Du berättade tidigare att det här var en djurgård, men att nu är det inte något djur kvar här på gården, men hö ni satsar på, varför det?
Nå, det är klart en orsak, vi har haft nötdjur och vi har odlat hö här i alla tider, så det var ganska naturligt att fortsätta med hö och vi har en jordart som är ganska styva leror här, och då är vallen ett bra komplement att ha i växtföljden för spannmålen och det här, så är vi nu på ett sånt område här i vår region var det finns ganska mycket stall, och då var det grannstall som nu har frågat efter hö och efterfrågan har sakta öka, och då har vi nu kommit till att det har varit en ganska bra grej för vår gård.
Ja, vem är det som köper ditt hö alltså då?
Det är helt och hållet häststall, i princip bara ridstall. Allt från 2-3 hästar stall till 40-50 hästar stall, allt däremellan. Vi har kanske en 30-40 stall vi levererar hö till.
Hur är det med priser på hö, alltså om man jämför då till exempel med spannmål som du också odlar och så här, så hur liksom dyrbart är hö?
Nu, dels så är det ju lite marknadsläge som styr priset, utbud, efterfrågan, men att det här i förhållande till spannmål och bulkpriser på spannmål, så nu är det ju ett lite mervärde vi säljer direkt till kunden. Inte kunden som är hästen utan till hästägaren, men att i varje fall så vi säljer direkt till slutkunden, så då får man ju ut ett lite mer pris nog än jämfört med att sälja bulk, som då spannmålet att man tröskar och sätter det i silo och så säljer man det till en uppköpare som sen då säljer det vidare, utan nu säljer vi direkt till kunden, och det här, nu får man ett lite mer pris för det, men att det är nog mera jobben att odla bara spannmål, man behöver inte så hemskt mycket fundera på båt och studier de håller på med det här, inte här.
Ja, det är alltså en hel del saker säkert som ska göras, vad heter det, när man vad heter det nu, bärgar det här höet, och det blir ju de här äggorna där som Veronica pratade om på åkrarna som folk ser när de kör förbi. Men det där, här bredvid så har vi en traktor, och här bakom är det en, ja, något slags maskin, den är röd kan jag säga, och här sticker ut någon sån här grej här bakom, och där inne ser jag lite någon sorts hö. Alltså, kan du berätta lite, hur går den här processen till för att liksom skapa de här balarna liksom?
No, det här är då balmaskin som vi står bredvid som gör den här själva balen då, samlar upp hö och pressar det igen. Det är inte ett ägg, utan det är då en kantig bal, och sätter band runt och knyter ihop och trycker ut den här balen. Men att processen börjar med att man slår det med en slåttermaskin, det växande gräset, och sen då vänder på det. För det här då, hösilage, så ligger det cirka 2 dygn på åker och vänds åtminstone en gång, och sen strängar man ihop det igen i en sträng, och så kommer den här balmaskinen då och samlar upp det och sätter det i bal, och sen efter det så kommer det då en plastare som sätter in det i plast och packar det, och det då gör att det håller sig och inte går illa där inne i plasten. Men så kör vi då också, som vi gjorde igår då, helt torrt hö utan plast, och vi körde in i tork, och då försöker vi ju, då ligger det längre på åkern. Nu när vädret var så här, så hade vi det upp till 5 dygn på åkern och använder solenergin ute och torkar det där, och inte behöver använda så mycket energi för att köra in det i tork, och sen torkar det färdigt där. Så det är två olika kvaliteter och två lite olika system vi kör.
Vad är skillnaden då liksom mellan de här som packas in och det här som då inte packas in? Alltså vem använder det och så här?
Det är nog lite smak och tycke, båda fungerar lika bra. I små stall så här åtminstone på sommaren så är ju det torrhö bättre, för det far inte illa, det håller ju sig som öppnat hur länge som helst, men en inplastad bal så börjar ju gå illa om den är hemskt länge öppen, så att det kräver en lite mera åtgång, och synnerhet när det är varmt så måste matas fortare bort, så det är nu i princip skillnaden.
Ja, igår håller ni på att bärga höga här ganska sent. Hur är det idag? När ska ni sätta igång med arbetet igen?
No, nu har inte, tror jag, varit mycket dag nu i natt. Det har varit bra nätter här nu hela tiden, så bara dagen lättar, så nu kommer vi just att börja här på förmiddagen.
Okej, bra. Tack, Fredrik Grönberg. Jag ska låta dig gå tillbaka till jobbet på höängarna. Tack ska du ha.
Tack själv.